Hur satt den där?
Ja. Det vart nog bra.
Det är februari 1990 någonting. Svinkallt och marknad i Arvidsjaur. Mitt minne av alla enskilda marknader bildar ett enda kollektivt minne. Det verkar vara samma marknad hela min barndom. Mannen i svart skinnhatt som säljer basturökt jokkmokkskorv. Doften av rostade mandlar. Stressade finspetsar med öronen på spänn. Som trekantiga paraboler. Det finns där en man som säljer skinnkläder. Han är självklädd i skinnbyxor och över en stor rund mage under en öppen täckjacka har han en tröja med en varg som ylar och en fullmåne och en nordamerikansk indian klädd i högtidsdräkt. Minnet är egentligen ingenting, men kvar sitter ändå. Varför har du den där tröjan på dig? Idag kommer det handla om kolonialism. Det kommer handla om indianer, ädla vildar, barbarer. Det kommer handla om idéerna bakom den där tröjan. Samt om en hel del annat som uppstår i, under och efter kontakten mellan den gamla och den nya världen. Nu sätter vi igång den här podden.
Jajamensan, då var vi igång och det här är avsnitt 77 av Historiepodden. Välkommen till det.
Tack så mycket. Och om det var mig som du välkomnade, det vill säga.
Ja, du är välkommen du med.
Ja, lyssnarna är varmt välkomna till den här allmänbildande och förhoppningsvis underhållande podcasten som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play.
Ja, vad ska man säga? Ja, det tror jag att det är. Ganska många som har gått in på en viss sida, Daytona.se, och röstat på den här podcast-tävlingen. Ganska många har sagt att de har gjort det och det är väldigt roligt. Tack så jättemycket för det. Ni som ännu inte har gjort det, ge er in och gör det.
Det är så otrolig julfantast.
Och den här strålande jingeln som saknar motstycke i jingelhistorien nästan skulle jag säga. Förkunnar då att det är dags för den fasta punkten julet. Som i sig är också en fantastisk fast punkt som saknar motstycke i podcasthistorien.
Inte det minsta förmätet det där du.
Den är så komplex. Det kan bli vad som helst, hur som helst och när som helst. Kanske jag slog mig för bröstet lite väl mycket här nu. Men okej, den är kul i alla
fall. Om man mot förmodan skulle tycka att en annan fast punkt också är den bästa fasta punkten någonsin, så kan vi väl sneak previewa att nästa söndag, då smäller det. Tredje säsongen av just Vem är hen?
Då är det dags igen, ja.
Det är som...
Det börjar bli tjatigt det här att hålla på och försvara titlar till höger och vänster hela tiden. Men, jag antar att det är något som en regerande mästare måste... Ja, man måste ju helt enkelt göra det. Det är det som krävs. Ja,
det blev inte mindre förmäten nu.
Ja, jag är med mig idag. Ja, nu snurrar vi här i alla fall.
Regeringen. Kom igen, regeringen.
Oj, valet och kvalet igen.
Ja, okej.
Okay. Och det var ju lite... Ja, vi kom ju fram till något helt annat förra gången än det som... Vi ville inte välja något av de två alternativ som kom upp. Det betyder alltså att man ska välja ett av två ganska onda eller dåliga ting. Och då var ju slaveri eller att man skulle bli upphackad som Göran Persson, Erik den 14:s sekreterare eller underhuggare. Mm. Och då valde vi istället att ta den nuvarande Göran Perssons sorti ut ur den politiska verkligheten. Nu ska vi se vad det blir idag då. Då snurras hjulet här. Valet och kvalet hjulet. Och det första alternativet landar på... Just det här är då en referens till ett tidigare avsnitt. Du är fransk bonde 1356. En frikår närmar sig din familjs stuga.
Just det.
Det är då avsnitt 40 och La Chacquerie-upproret.
Mm.
Och det var en massa frikårer som höll på att vända upp och ner på den stackars franska bondebefolkningens tillvaro. Det var inte så roligt alltid.
Nej, det var det inte. Nej.
Då tar vi nästa alternativ. Och det blir... Det är 1700-tal och du är äntligen inne. Du har fått syfilis.
Ja.
Ja. Då ska vi se vad som kan vara minst oattraktivt.
Ja, vill du börja?
Ja, alltså om man säger så här. När man då klättrar upp i kyrktornet 1356 och ser att nu kommer ett dammoln här av en arg och ja, i alla fall väldigt plundringssugen frikår som kan bete sig till höger och vänster. Då skulle man ju kunna kanske hinna ner i en jordkällare, höll jag på att säga, men den kommer man väl med att rota igenom. Har man tur så kan man ju komma undan om man springer ut i skogen med sin familj och håller barnen i handen och säger nu kutar vi ifrån dem här. Men har du fått syfilis, då kommer ju näsan att ramla av. Och öron kommer att... Ja, det kommer ju vara en ganska obehaglig utveckling av den här sjukdomen.
Men vad då ramlar näsan av syfilis?
Ja, men gör den inte det?
Alltså, syfilis satte sig i hjärnan om man blev galen istället.
Ja, nu har jag då... Jag har googlat lite här. Och fått fram att det, jag vet inte riktigt om jag helt rätt är att näsan ramlar av och så, men man kan få något som kallas för sadelnäsa, en ganska, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska föreställa, men det här var ju en innegrej så här, för adelsmän blev syfilis det bästa betyget på ett kavaljersmässigt erfaret och belevat uppträdande i detta de amorösa äventyrens tidvarv. En nackdel var förstås att följden ofta blev en mycket typisk och oskön sadelnäsa, något som gav mycket arbete och inte minst inkomster åt läkare som ägnade sig åt plastikkirurgi. Jag tror det är därifrån jag har fått det här någon gång i, och hade i bakhuvudet. Det här läste jag då på en populär historieartikel. Så jag var inte helt fel ute.
Det finns ju en intressant koppling till det vi snart ska prata om, eftersom när spanjorerna brakar in i den nya världen så sker ju det som i amerikansk historia brukar kallas The Columbian Exchange. Man byter massa grejer med varandra. Och en sån sak man byter är ju sjukdomar. Där till exempel mässlingen och smittkoppor kommer döda miljontals och åter miljontals indianer. Men konkvisadorerna tar ju tillbaka syfilis till den gamla världen. Och det är straffet. Det här har inte jag helt säkra källor på, för det här har jag hört i en annan historisk podcast. Men jag tror dessutom att syfilisen inte kommer från människor, att det kommer från de lama djur som konkvisadorerna idgade älgskog med.
Oj då, ja. Columbus styrman Pinson fick också syfilis. Han var väl en av de första européerna då som fick den tvivelaktiga äran. Apropå Columbus som man kommer att segla in på här snart. Men vad säger vi då? Vad väljer du? Vad resonerar
jag? Jag ser väl det här, det är ju två dödsdomar hur som helst, och jag ser hellre 1700-talets Frankrike än vad jag ser 1300-talet.
Så du sitter där med avfallande näsa, säger vi.
Ja,
och helt en hjärna som skrumpnar ihop och du blir galen och sådär.
Ja.
Det föredrar du här.
Ja.
Jag försökte måla upp en utgång för den här franska bondefamiljen, men det kanske inte fanns någon egentligen om de där frikårerna dök upp. Så vi får väl bli drabbade av syfilis, antar jag. Det är ett tecken på att man har levt också.
Absolut. Vi kommer bära den som en medalj. Då ska vi börja prata om det här ämnet. Det kommer alltså, hur ska man beskriva det? Vi kommer att ge en översiktsbild av slutet på 1400-talet och egentligen nästan hela 1500-talet när den gamla världen med spanjorerna brakar in i den nya världen, de olika amerikanska kontinenterna då, och så ska vi försöka beskriva bilden av indianerna.
Ja, det är väl det här handlar om främst då, alltså de olika syner som fanns på indianerna. Hur man målade upp en viss bild och sen en annan bild, och sen så var det en rasande debatt om hur man skulle betrakta indianerna, och egentligen handlade det mycket om europeernas och framförallt spanjorernas självbild också som fogas in i den här debatten. Så det är väl snarare det som det här handlar om än de faktiska händelserna som vi kommer att beröra också en smula, visserligen. Cortés erövring av Mexiko, Pizarro som är nere och far runt i Inkariket och inte minst Columbus också. Och Vespucci och sådär. Nu är mycket namedroppande här, men de här personerna kommer ju ha gjort saker som vi förmodligen kommer att analysera mer vidare framöver. Det här är som du säger ett väldigt brett område, men vi fokuserar på, det är väl en idéhistorisk diskussion det här, mycket blir det väl.
Det får man säga. Jag har läst Mikael Azar, den svenska idéhistorikerns nya bok om det här i veckan, Amerikas födelse, korset, guldet och svärdet i den nya världen. Annars är det, vårt yrke är ju lite grann som årstiden, att nu är det höst, ja men då pratar man tidig modern historia och man pratar lite kolonialism, lite Columbus. Så har det alltid varit.
Ja, när du slängde fram ämnet så frågade jag, jaha, är vi inne på källkritisk område här? Vi brukar ju, det händer att vi kör ett sånt prov angående källkritik, och så tar man fram Columbus olika loggböcker och brev hem till det spanska kungaparet och hur han uppfattar indianer och beskriver det hela. Alltså relationen mellan indianer och europeer.
Ja.
Och du är förmodligen inne i sån moment nu då.
Jajamän. Det är på den skola där jag jobbar och där du har jobbat, där fanns det en VHS av Ridley Scotts 1492 Columbus-filmen, där scenen där Columbus upptäcker Amerika, den hade spelat så många gånger att den inte funkade längre. Det var helt utnött bandet.
Mm.
Men innan vi tar oss till Amerika måste vi väl börja i Spanien. Försöka beskriva hur det här nya imperiet har vuxit fram och vilken typ av kamp det är som har präglat det egentligen.
Jajamän.
Vem tar taktpinnen?
Man kan väl bara fastslå lite snabbt här att Ferdinand och Isabella är ju två centrala gestalter här. De gifter sig med varandra.
Ja, det gör de.
Och därmed så förenas ju Spanien, kan man säga. Ferdinand är från Aragonien, ett spanskt område, och Isabella är då från Kastilien, och genom deras giftermål så blir det som sagt en förening av de här två områdena.
Mm.
Och de kommer att försöka utöva en, de ska centralisera makten här nu. Och för att göra det så har de en hel del olika verktyg som vi kommer att komma in på här. Inte minst är kyrkan ett ganska viktigt verktyg. Och mer eller mindre uppdiktade eller verkliga fiender, yttre och inre.
Ja, det där är ju klassiska strategier. Det finns ingenting som är lika effektivt som en gemensam fiende. Oavsett om den finns på riktigt eller inte.
Ja, precis. Jag har ju bland annat visat att det är en film då, men föregången är en bok, Flugornas herre, i undervisningen. Och där använder ju en av killarna en mycket beprövad metod, nämligen det här yttre hotet som då ska vara ett monster som gömmer sig i en grotta, och så blir alla grabbarna väldigt rädda och sluter upp kring hans begynnande diktatur där. Det är ju ett gäng scoutliknande grabbar som hamnar på en öde ö. Ja, han använder ju bland annat den metoden.
Absolut.
Det finns en yttre fiende som vi måste enas kring.
William Goldings klassiska roman.
Just det. Och vad är monstren i den här världen?
Ja, det måste ju vara de här fruktansvärda morerna, muslimerna, de blå männen, främlingarna. de som inte är kristna.
Just det. Och då börjar vi kanske... Ska vi börja med de inre fienderna ändå, känner jag. Som är kättare och så.
Mm.
Och vi har ju inkvisitionen här. Vi ska ju inte fördjupa oss allt för mycket i den kanske. Men inkvisitionen är ju till för att rena folket från de här hemska inre fienderna. Som på sätt och vis egentligen är värre än de yttre fienderna. För de kan infiltrera, och rätt vad det är så är man helt översköljd av en massa hemska människor som egentligen inte tror på den sanna guden.
Nej, det är farligt.
Först riktas det här mot judarna, de som då hade hävdat att de hade blivit omvända till kristna. Fast egentligen så hade de kanske inte det. De gick bara runt och låtsades vara kristna. Då behövdes den här inkvisitionen för att med lite brännjärn och tänger och annat tvinga ur dem att egentligen var de innerst inne inte kristna. Och sen så riktades ju den här taktiken även mot omvända muslimer. Och sen blir den mot misstänkta lutheraner. Är inte du lite luthersk egentligen i din tro här, verkar det som? Och sen blir det humanister och homosexuella och alla möjliga egentligen som överhuvudtaget anses vara oppositionella mot statsmakten. Envar är suspekt tills dess motsatsen är bevisad. Och hur hela friden bevisar man sin oskuld då i en sån här situation?
Det bästa sättet är ju att visa att man står på den rätta sidan. Det finns ju en nymodighet i det här spanska samhället. Det är att du får vittna anonymt i rättegångar. Så att det här är ju ett angivarsamhälle utan dess like.
Alltså, mycket praktiskt.
Ja, Tredje riket eller den röda skräcken i USA bleknar ju i jämförelse. Därför att jag vill inte bli bränd på bål. Men grannen, han har något fuffens för sig. Han kan vara sodomit. Bäst jag rapporterar honom.
Det gäller att hänga ut grannen innan den får för sig att hänga ut det själv.
Mm.
Det är ett sätt att visa lojalitet med inkvisitionen. Att man utpekar fiender till den helt enkelt. Och på det sättet så blir man ju själv inte en fiende förhoppningsvis. En på ett tag åtminstone. De första 50 åren sägs det att 50 000 prövningar i domstol ägde rum till exempel. Och man brände en hundratals människor på bål i enskilda städer bara på några år och sådär.
Ja, precis.
Det fanns ju inga spärrar i den här inkvisitionsapparaten överhuvudtaget, för om man hävdar att man inte var kättare, det vill säga inte sann och rättrogen katolik, då är det snarast ett bevis för att man visste var en kättare. Det var en väldigt paranoid atmosfär här ju.
Mm.
Och till slut hjälpte det ju inte ens att påven kanske höjde ett litet finger och sa: nu kan ni ha gått lite långt där borta i Spanien. Aha, nej, det tror jag inte, sa de här väldigt nitiska inkvisitorerna och fortsatte med sin tortyr.
Ja, det är den typen av verksamhet man inte kan gå för långt med. Det här låter ju som en rent andlig kamp, att man sorterar ut religiösa motståndare, men det har med den världsliga politiken att göra också. Det har med Ferdinand och Isabellas maktcentralisering att göra, eftersom genom inkvisitionen så får de ett medel för att sålla lojala från illojala undersåtar. Azar, som jag har läst, kallar det ganska slående en skräckens pedagogik där skapandet av goda kristna och formandet av lydiga undersåtar går hand i hand.
Mm, och begreppet desolidarisering används ju också bland folket. Alltså det blir ju ingen gemenskap och solidaritet mellan folket, utan det gäller ju som sagt att ange de andra så att man inte själv blir angiven.
Ja, precis.
Så det är en misstänksamhet som förordas. Inkvisitionens tortyrskap och den här nitiska förföljelsen, det blir ju som en skräck som sprider sig.
Mm. Om man behöver en bra referens på huruvida Ferdinand lyckas bra med sin strävan, så kan man gå till Machiavelli. Det är ju ett bra namn att skriva upp på sitt CV. Machiavelli kommer några decennier senare kalla Ferdinand som den främsta av hela kristenhetens konungar. Och det är då mot bakgrund att man har lyckats med, ja, dels med att sålla ut de inre fienderna, men sen också de yttre fienderna, det vill säga muslimerna. Har vi något annat på de inre fienderna, eller ska vi gå in på morerna?
Alltså det var ju, om man nu skulle döma falskmyntare och andra förbrytare till döden som gjorde världsliga brott, så skulle man naturligtvis döma såna här kättare till döden också. För det var ju ännu värre att gå runt och förfalska tronen och förfalska något annat.
Ja, verkligen.
Det fanns ju en uppfattning om. Machiavelli, han är i och för sig, han är mer imponerad av Ferdinands handlande med de yttre fienderna. Det är det han tycker på.
Mm.
Och då är ju de här morerna som är den muslimska befolkningen i Spanien, som man tränger ihop mer och mer under den här La Reconquista, alltså återövningen av Iberiska halvan. Man tränger ihop dem mer och mer ner i södra Spanien. Och på det sättet också så blir det ju att den här krigiska adeln, som det enda de tycker är kul här i livet, är att kriga och ha interna strider med varandra, och ibland riktar de den här krigiska even också mot kungen och centralmakten. De behöver få utlopp för det här på något sätt. Och då ser ju Ferdinand till att ska ni slåss så ska ni slåss mot morerna. Ja, säger de, och samlas under hans fana på något sätt. Och på det sättet så får ju han respekt och aktning av dem, eftersom han leder kriget mot de här morerna. Utan att de egentligen tänker på det, så blir han någon form av enande figur här ju.
Tycker du att Ferdinand och Isabella hanterade högadeln bättre än till exempel Erik den 14?
Ja, mycket smidigare får man väl ändå säga. Eftersom Erik den 14 högg ihjäl dem själv.
Och sprang till skogs.
Ja, då var det här en liten smidighet, är ju ett bra ord i sammanhanget.
Ja, slutligen så, det är ju i Granada kommer ju vara den sista platsen i Spanien där morerna har barrikaderat sig, och det kommer slutligen falla. Och jag tänker mig att det unga kungaparet, druckna av segerns söta vin, känner att ingenting kan stoppa oss nu. Vi håller på att bilda en stormakt, allting går vår väg. Och man vet ju själv, när man är lite sådär segerrusig, man har medvind, man tänker att jag kan inte förlora. Vi ska på efterfest, vi ska på kasino! Vi ska pynta in 10 000 spänn på det här blackjack-bordet och vi kommer vinna 100 papp tillbaka. Ja, du ska boka en resa här och nu. Det är vad vi ska göra. Eller i fallet med färgen Isabella den 31 mars 1492. Vi ska ha ut alla judar.
Ja, varför inte nu när vi ändå har liksom klarat av de här morerna? Så den 31 mars 1492 så skriver man ju på ett dokument helt enkelt, som är ett ultimatum som riktar sig mot den judiska befolkningen i Spanien. Konvertera eller försvinn är liksom ultimatumet. Och sen i början av 1500-talet så riktar man ju ett likadant mot muslimerna. Och konsekvenserna här blir ju alltså att man beslagtar egendom, man förbjuder deras språk och seder, och böcker bränns, och en massa tusentals otrogna dödas helt enkelt. Och sen är du inne på att man typ när man kommer hem efter en utekväll sätter sig vid datorn och bokar en resa långt bort någonstans. Bara, fan, det här är en skitbra idé. Vi klickar i här, så åker vi iväg långt bort till någon strand. Det känns illskönt. Och ungefär så gör de ju då när de till slut, den här envetne Columbus som har varit på dem och sagt att jag kommer att leverera en massa kryddor, rikedomar, metaller och ära. Ja. Om ni bara låter mig få åka iväg på den här lilla resan. Ungefär på samma sätt gör de där, och efter den här segerrusiga framgången i Granada, menar du?
Precis. Jag menar, inkommer en italiensk skeppare med en plan baserad på lösa antaganden. Dessutom ska han ha ganska mycket pengar för att genomföra det. Det är inte ett avsnitt om honom det här, men vi måste ju ändå behandla Columbus och den rollen som det här spelar i det. I ett mer ansträngt politiskt läge så hade aldrig Columbus fått pengar för att åka.
Nej, men nu har de har ju haft en framgång, och då är det liksom att köra på det spåret lite grann, tänker de väl.
Mm.
Har du något att säga om språkets betydelse för att befästa centralmakten också, du som är språkmänniska?
Cesare Herre också över grammatiken. Det var ett citat som jag fastnade för i de här texterna som man har läst inför det här avsnittet.
Det är ju kastilianskan som ska bli det förenade kittet, tänker man sig, för kronans centraliseringsprojekt. Man behöver ju ett gemensamt språk här att enas kring, för det är ju faktiskt en hel del olika språk på den iberiska halvan här nu.
Mm.
Men då är ju en retorikprofessor som ja, ska vi slänga in namnet, eller Nebrija heter han i alla fall, som formulerar en, ja, en bok helt enkelt om det kastilianska språkets grammatik. Och han anser att det här vi behöver för att ena den spanska befolkningens olika spretiga, de är rätt spretiga idag med för övrigt. Det finns ju områden som vill dela, alltså gå ur den spanska staten.
Ja, Basken och Katalonien är inte helt bekväma i den kostym de finner sig själva.
Men han menar på sig att det ska vara en ryggrad här som vi bygger det här kring. Och gemensamma lagar och gemensam religion. Och religionen håller ju inkvisitionen på att göra gemensam för fulla muggar här redan. Och han lyckas ju rätt bra med det här. Det är ju med det kastilianska språket som indianerna kommer att kristnas. Och det är det språket de kommer att få lära sig och möta Gud genom och sådär.
Ja. Ett parallell exempel till det här kan ju vara det som Gustav Vasa håller på med i Sverige. Gustav Vasas bibel, skriven på folkspråket, och i Sverige ska vi prata svenska. Och en sån aktiv språkpolitik förs ju i de här unga nationalstaterna som ska inkorporera områden som kanske inte naturligt tillhör maktcentrat. Mm. Så det är rätt klassisk politik. Men den är för tiden väldigt framgångsrik i Spanien.
Innan vi kommer in på de olika synerna på indianerna och den livliga debatt som försiggår i Spanien, ska man säga någonting om generellt sett hur man betraktar det här?
Det kan jag.
Alltså, man tänker sig ju att indianerna, de går runt där nakna och osiliserade, och det ska man ska byta ut det. Den nakenheten mot civiliserade kläder, all deras kultur som består av smycken och tatueringar och olika ceremonier, hela deras livsstil måste ju bytas ut mot det man känner till. Den kristna och livsstilen och spanska seder och så. Man utplånar det som fanns och sen skapar man något nytt, där man, eller egentligen det gamla som man känner till sedan innan. Så gamla termer och förklaringsmodeller kommer framöver i det här avsnittet användas för allting det nya man stöter på där borta i de här, visade sig, ganska stora kontinenterna, där en helt ny värld öppnas med okända djur och människor, om det nu är människor, och sådär. Så man behöver foga in i en förklaringsmodell, och då använder man ju gamla begrepp och termer för att göra allting begripligt.
Saker ställs ju på sin ända egentligen först efter Columbus egen livstid. Han kom ju dit i oktober 1492. Men Columbus kom ju senare att dö fullt omedveten om att det inte är Asien han har varit i.
Så är det.
Det är ju, alltså det är en stor grej. Columbus olika resor fram och tillbaka där, och han börjar ta med sig spanska kolonisatörer, endast män, som i sin tur har 9 indianska kvinnor där borta. Men saker och ting ställs ju på sin ända riktigt när man inser, men vänta nu här, det här är inte Asien. Det här är
Omg.
Ja, Omg. My God. Det här är någonting som inte omnämns i Bibeln. Det omnämns inte i de gamla antika skrifterna. Aristoteles hade ingen aning om att det här fanns. Vad kan det vara? Och då hamnar man inför de här frågorna. Vad är det här för människor? Är de ens människor? Kommer de från Adams söner? Har Jesus dött för deras synder?
Det är massa
jättesvårt.
Knepiga frågor som ställs här. Men man kommer ändå använda de här gamla källorna och Bibeln och gamla referensramar för att försöka förstå det här. Men det är som du säger, man ställs ju inför en helt ny, total okänd situation.
Känner du till det här datorspelet Football Manager eller Championship Manager?
Ja, klart.
Ja, man tränar ett fotbollslag, och jag har varit clean från det i flera år nu. Men jag vet att det är otroligt lätt att fastna i det. Nej, men en gammal kompis från Umeå, jag vet, han sumpade minst en relation. Därför att i slutet, även när flickvännen var hälsade på, så satt han bara där och spelade samtidigt som han pratade med henne. Tyckte inte hon var så roligt. Men där spelar man nog länge så försvinner ju alla spelare. Det finns inga Messi längre, det finns inga John Terry längre. Och då börjar det komma nya spelare. Och för att spelet ska ge oss någonting att hänga fast i så beskrivs de i termer av min 17-åriga engelska mittback is rumored to be the next John Terry, is rumored to be the next Thierry Henry. Att det ska beskrivas i termer som vi, ja men det här känner jag igen.
Ja.
Det här vet jag ju vad det är för någonting. Och det där är ju någonting djupt mänskligt och det kommer ju spanjoren använda här. Få se här nu. Vad från antiken eller Bibeln kan vi jämföra indianerna och deras städer och deras tempel och allt vad det nu kan vara med?
Något att relatera till. Nu när du är ändå igång här så tänkte jag göra en så ovanlig sak så att jag slänger in ett spelreferens.
Mm.
Jag gör inte det lika ofta som du och jag. Men jag har ju faktiskt ägnat mig en del åt det här. I alla fall strategispel på dator. Inte sån här, du sitter och håller på med dina, vad är det du har allt? Det är Xbox och grejer.
Ja, spelar roll vad jag spelar. Jag spelar PS24 nu, men få höra. Okay. Jag är
nyfiken. Ja, men jag tänker på det här spelet Rise of Nations till exempel.
Okej.
Okay. Har du spelat det?
Nej.
Nej, det går ut på att man är en civilisation och sen uppgraderar man sig själv hela tiden. Det gäller att liksom komma till nästa nivå så fort som möjligt.
Mm.
Och det gör man genom att samla in en massa rikedomar och sen forska och sådär. Och det finns ju andra spel som bygger på likadant.
Ja, det låter ju som Civilization lite. Ja,
Civilization, Age of Empires och massa sånt där. Och när man kommer till nästa nivå, då kan man ju göra grejer som inte motståndaren kanske kan eftersom den inte har nått i den nivån än. Man uppdaterar sig hela tiden. Så om man är riktigt snabb på det, då kan man ju börja släppa kärnvapenbomber och in och köra med pansarvagnar bland folk som går runt med spjut och sånt där. Mm. Och lite grann den känslan får man när man tänker på hur det var när spanjorerna åker över och upptäcker de här civilisationerna. De har med sig fartyg med stora kanoner som inte de här människorna har en aning om vad det är. De har stålutrustning och de har hundar, stridshundar och hästar, och det är djur som inte de här stackars indianerna har en aning om hur de ska hantera, och de blir fullständigt överkörda. Så det går nog att jämföra med när man har i sånt här spel uppgraderat sig väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Det följer ju inte moraliska värderingar med på det sättet att man kanske ska avstå från att krossa fienden, utan det är ju en del av spelet då.
Nej, det kan ju hända även i den gamla världen, alltså Europa, Asien och Afrika kunde det ju hända. Dan Carling i ett Hardcore History-avsnitt så han pratade om att när mongolerna har varit i Kina och det är den nivån de har nått upp till och så sen kommer de till Europa, då är det som ett lag som har varit i en högre division som helt plötsligt möter ett lag i en mycket lägre division.
Mm.
Det är inte en jämn match. Det kommer ju dö fruktansvärt många indianer. De flesta av dem är sjukdomar, ska man säga.
Ja, absolut. De flesta är sjukdomar. För conquistadorerna tar ju med sig en massa biologiska grejer. Virus helt enkelt och bakterier och sånt som inte de här har minsta motståndskraft mot.
Mm.
Och det är en egen historia. Men man kan väl säga det att det är ju ungefär 90% ganska snabbt under ett förlopp på 100 år som bara försvinner. 25 miljoner indianer i Mexiko är inte 25 miljoner efter ganska kort tid.
Jo, något sånt. Alltså det är tiotal miljoner som dör. Jag har sett beräkningar att det fanns mellan 50 och 90 miljoner indianer på de amerikanska kontinenterna innan Columbus anlände, och 200 år senare så är 90% av populationen borta.
Och då kan man ju inte lasta Columbus för all den födelsen och döden förstås. Men bara på de öar där han hade makten, Hispaniola till exempel, en av de här öarna. Så ja, när han hade varit på sin första resa och lämnat kvar ett 40-tal män och sen kom tillbaka, då hade de blivit ihjälslagna, för de hade väl hamnat i bråk med indianerna på något sätt. Hans hämnd, eller vedergällning, blir ju monstruös. Det är ju tiotusentals människor som han liksom har ihjäl helt enkelt genom olika manövrar. Och det kanske inte heller går att lasta honom helt och hållet för, men han är ju ändå ytterst ansvarig i det här fallet. Och det var också ungefär 90% på ganska kort tid på de små öarna där han befann sig som gick under helt enkelt.
Ja, i de här frågorna, huruvida de var människor eller om de var djur, om de var en del av Guds utvalda, där kommer man ju landa att det var de. Men det kommer ju växa fram två olika läger på hur man ska se på indianerna, hur man ska förhålla sig till dem. Och vi ska komma in på det, men kort bara, begreppet indian överhuvudtaget kommer ju överleva Columbus, trots att det är tydligt att det här är inte Indien. Och det är ju en generalisering som den är ömsom hyllande, de är ädla vildar, ömsom kritiserande, de är barbarer. Men den är ju alltid förfalskande, för det är ju ett flertal kulturer, civilisationer spridda över flera kontinenter. Det är bönder, samlare, vänner, fienden, men alla blir indianer. Öborna Columbus råkar på, där kring Bahamas, är indianer. Red Cloud och Sitting Bull är indianer. Alltså det är ju ett så generaliserande begrepp att det är ju nästan värdelöst. Och det suddar ut väldigt mycket kultur. Ska vi börja med de ädla vildarna?
Ja, de var ju väldigt ädla enligt en viss syn då. Det blir som två läger bland spanjorerna här. Och det är Columbus lite grann som målar upp de första konturerna till bilden av den första bilden, så att säga, just den ädle vilden. Han säger att de är milda och gästvänliga, flitiga och generösa, och de lyder minsann order utan att ställa till besvär. De kommer lojalt att tjäna den spanska kronan, och de ägnar sig inte heller åt någon sån där dum och elak avgudadyrkan.
Nej.
Så, och de är likadana också, vart man än kommer så är det så här de är, säger han. Oh. Och då använder man ju det här ibland, kan göra i källkritiska prov och så. Är det verkligen så här de är ju frågan då. Och svaret är ju att Columbus har ju egen intresse i att måla ut befolkningen på det här viset, eftersom han vill ju ha hjälp, mer hjälp av den spanska staten. De ska skicka mer båtar och mer folk, och tillbaka då så försöker han sälja in dem som lydiga slavar,
ja,
mer eller mindre. Men de första mötena är ju tämligen fredliga också. Det är först sen som det barkar iväg åt skogen fullständigt.
Ja. Redan i de här första breven Columbus skriver så kommer ju det som senare blir den verkliga frågan dyka upp. Därför han utlovar Ferdinand och Isabella både slavar, själar till Gud och stora rikedomar. Och kan man skaffa själar till Gud och rikedomar samtidigt, det kommer ju vara väldigt, väldigt svårt.
Det är det som blir skiljelinjen här, ja. Han säger att de är goda, oskuldsfulla och älskvärda. Och det blir ju två bilder här, som sagt. Den gode vilden, den ädle vilden, och kontrasten som vi kommer komma in på här snart är den grymme vilden. Mm. Och då fokuserar man ju på det här skamfyllda levernet, och om de överhuvudtaget egentligen är ättlingar till Adam. Ja, om de ska betraktas som människor. Det var kyrkan och kronan, de var ju överens om att det är ju människor och det är ättlingar till Adam. Men vissa extrema debattörer förutsätter ju det till och med. Ja. Dels satt ju då som sagt och bläddrade i Bibeln och hittade ingenting. Ska vi se här? Nej, inte här och inte här. Och här står det ingenting heller. Nej, jag hittar ingenting om de här. Hur kan de då vara Guds folk, tänkte man sig.
Ja, precis. Det är den ädla vilden. Det här är ju en bild som kommer leva kvar genom generationerna. Den här tjocka mannen på en marknad i februari i Arvidsjaur som har en romantiserad bild av en indian på en tröja. Det är ju bilden av en ädel vilde som han dras till, som han kan romantisera. Det fria folket. För den ädla vilden är ju också en spegel som vänds mot den egna civilisationen, som kritiserar den. Titta, de här människorna som lever i någon typ av harmoni, som lever i nästan som Adam och Eva gjorde i Edens lustgård.
Ja, men då är vi tillbaka till att referera till sånt man känner igen.
Ja.
Och det var ju lite som det blev. Alltså att man slänger och åka över Atlanten, det är som att åka tillbaka i tiden på något sätt till människans urhem. Så här var vi innan vi blev tillgjorda och korrumperade hemma i Europa.
Precis. Och det är även det som Rousseau, när han drömmer om ett naturtillstånd, egentligen drömmer om. Så att det här är ju en bild som har påverkat väldigt mycket. Amerigo Vespucci, när han kommer till Sydamerika, så spär han ju på den här bilden genom att berätta att det här samhället är helt befriat från hierarkier.
Mm,
de känner inte till några hierarkier.
Inga kungar här inte.
Nej, det stämmer ju inte.
Nej, men ändå.
det är mindre viktigt.
Nej, det är mycket som inte stämmer från båda de här lägen. Och det de säger. Utgångspunkten är ju att Amerikas befolkningar, de är ättlingar till Adam. De är skapade till Guds avbild och därför kan man frälsa dem. Och det är det som liksom skapar hela legitimiteten i de här spanska expeditionerna nu. Mm. Och påven själv säger ju att jo ja, det går alldeles utmärkt att åka över där och frälsa de här. För det är Guds människor också, de är bara lite på villovägar. Och så Alexander den sjätte är ju en påven då. Och han utfärdar ju en rad såna här bullor som det kallas. Och ger egentligen kastilianska kronan makten över alla de områden de träffar på. Med syftet att utvidga det här kristna imperiet. Mm. Och då fanns det väl en och annan som kanske tyckte att det här var lite orättvist. Typ den franske kungen som, kan man kanske få se den här klausulen i Adams testamente som tillåter påven att dela ut territorium till den spanska kungen? Det är ju verkligen frågan om han har makten och rätten att göra det. Ifrågasätter man ju.
Ja, och man märker ju tydligt det andliga och det världsliga svärdet ligger varann här. Det är nästan två klingor från samma handtag.
Mm. Intercatera är ju den här bullan som de spanska monarkerna jämt använder för att rättfärdiga den här erövringen. Syftet är att rädda de här förtappade folken från evig förbannelse och så.
Mm. Ett annat sånt begrepp som används är ju det här tabula rasa, alltså de är som en blank tavla, ett blankt blad där vad som helst kan skrivas in. Och det är ju som det Columbus poängterade, att de dyrkar inga avgudabilder, de är inte som morerna, som muslimerna, utan de här har ingen religion. Jag och vi kan fylla dem med religion, kan rädda deras själar.
Det är ju det man inbillar sig, att de har ingen religion. Om det är för att man inte förstår sig på att de har en religion eller inte, eller om det är för att man vill verkligen att det ska vara så och motiverar expeditionerna på det här sättet, det är ju svårt att säga.
Mm.
Men de här bullerna som påven slungar ut går i alla fall ut på att man får inte förslava befolkningen och man ska inte beröva dem några ägodelar och så. Och för de här människorna kan undervisas i den kristna läran och så ska man bygga katedraler och rädda dem och så.
Mm.
Och Paulus budskap i Bibeln, nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och alltså alla är lika inför möjligheten att frälsas, och det gäller även indianerna. Och då använder man på det sättet då Paulus som någon slags auktoritet på området.
Mm.
Och de som säger något annat, de är förledda av djävulen. Och det kommer finnas andra som säger annat snart också.
Ja, minst sagt. Sen kan man undra det här. De här människorna som lever fritt från synd, fritt från hierarkier, i någon typ av paradis. Varför måste de frälsas överhuvudtaget? Men alla ska vara kristna. Det är, även om de är fri från synd, så måste de ju känna till det goda budskapet. Att Kristus har dött för våra synder.
Och det är ju många människor som åker fram och tillbaka här. Ibland så ifrågasätter elever, hur kan man veta det här då? Hur är det här möjligt? Vart kommer det här ifrån? Och det är fullt rimligt att de undrar. Men det är ju väldigt mycket folk som åker fram och tillbaka här. Och som skriver och rapporterar. Och de här dokumenten finns ju kvar även om det är 500 år sedan.
Mm.
Och de gäller alldeles utmärkt som källor. Så 500 år gör ju inte att de försvinner, de här rapporterna och breven eller debattinläggen, som till exempel Bartolomé de las Casas.
Det är väl den kändaste förespråkaren för den här ädla vilden, eller för att vi har ett ansvar inför indianerna. Jag tror vi kommer återkomma till Las Casas.
Eller så återvänder vi inte till honom så mycket sen, utan tar det nu istället då.
Ja. Okay.
Han är en sån här ledare som många andra åker över som soldat till Karibien och deltar i erövringen av Karibien och så i början på 1500-talet. Sen efterhand så han blir ju prästvigd och då genomgår han något slags uppvaknande, och därefter så kommer ett ivrigt debatterande och så mot de här spanska erövrarnas framfart. Och han tycker att det är syndfullt att sätta indianerna i tvångsarbete. Och han försöker förmå den spanska kronan att ingripa mot de här övergreppen som han rapporterar om att han har sett. Precis som många andra, också för övrigt av kyrkans företrädare. Så han är ju inte ensam, men han är den som kanske skriker högst av alla nästan. Och han har en ohejdad rastlöshet i att förmedla de här anklagelserna som han slungar omkring sig.
Man många kan av de få... andra...
Får jag dra ett citat bara så ska du få berätta något annat som jag ser att du är sugen på att säga. Gud skapade dessa enkla människor utan ondska och utan falskhet. De är ytterst lydiga och trogna mot sina egna hövdingar och mot de kristna som de tjänar. De är oerhört ödmjuka, tålmodiga, fridsamma och dygdiga. De är varken grälsjuka, hatiska, gnälliga eller hämndlystna. Därtill kommer att de är känsligare än prinsessor och dör lätt av arbete eller sjukdom. De äger inte och åstundar inte heller denna världens goda. Förvisso skulle dessa människor vara de mest välsignade i världen om de bara dyrkade den sanne guden. Så de är exemplariska på alla sätt förutom att de åkar leva i någon slags synd och inte vet att Gud finns och sådär. Så han blir ju en del av den här rörelsen som sprider den mycket... ihållande bilden av den ädle vilden, kan man säga.
Verkligen. Jag tänkte säga att många av de andra kritiska rösterna, till exempel så är det ju ett klassiskt citat, nu hittar jag inte det, jag sitter och bläddrar här i mina anteckningar, men de Montesino som är en munk, det citatet borde vi nästan kunna utan till, för det är ju med på vårt källkritiska prov.
Det är många klockor i huvudet här när du säger de Montesino. Ja. Man har vetat att ett annat prov där han ingår.
Han ifrågasätter på vilken grund som spanjorerna har rätt att göra det här, att ta dem i slaveri och så vidare. Och allt det här kommer ju från en nästan tusensidig lång historia över den spanska erövringen som Las Casas kommer skriva.
Mm.
Och han åker ju tillbaka sen till Spanien för att fungera som någon typ av rådgivare vid det spanska hovet. Både i slutet av Ferdinand och Isabellas regimen, också i de som kommer efter. Det är när Karl den femte blir kung över Spanien så, och det, vad blir det, tysk-romerska riket, så kommer det ju fortsätta. Och där är Las Casas hela tiden representanten som kämpar för indianernas rättigheter, eller vad man ska kalla det.
Ja, och drottning Isabella lär man väl också påtala här, att hon är ju förstås en del i drivandet av erövringen, men hon är ju en av dem som förespråkar då tillsammans med de la Casas att de här hedningarna måste behandlas humant för tusan. Och hon ger order till Columbus att amiralen ska, när hans flotta i säkerhet har kommit, förmå och tvinga alla som seglar med honom och jämväl andra som senare härifrån ska segla ut att väl och kärleksfullt behandla de nämnda indierna och inte göra dem något ont, utan tillse att de båda folken samtalar och umgås så att en var tjänar den andra efter bästa förmåga.
Mm.
Så det var hennes lilla inställning där då. Sen kommer ju hon dö och då... Ja, det här efterlevs inte så mycket varken av Columbus eller någon annan för den delen. Det finns ju något annat i bakgrunden som är oerhört stark drivkraft och som inte har så mycket med Gud och korset att göra.
Allt som glimmar är inte guld, men det kan vara silver, och det är nog så intressant.
Oavsett om hur det glimmar så är det fantastiskt härligt och underbart, och det är guld och det är silver och det måste vi ha.
Ja. Las Casas kritik är ju hård. Han kallar conquistadorerna för tjuvar, banditer, tyranner, vargar och så vidare. Och kritiken gör också avtryck i Spanien och utomlands, för den kan ju användas som protestantisk propaganda mot det katolska Spanien.
Och det här är också väldigt, det här är ju lite svårgreppbart också ibland, upplever jag, för om vi ska prata gymnasienivå här. Alltså spanjorerna får kritik av spanska munkar och kristna dignitärer. Men hur går det ihop då att de icke-katolska kan använda spansk dokumentation för sin egen propaganda? Det blir liksom svårt att ta in hur det kan vara så komplext ibland.
Ja, det är ganska mångfacetterat.
De Montesino till exempel, han säger ju att de spanska konquistadorerna kommer ha svårare att komma in i himlen än turkar och morer och andra hedningar kommer ha, som de har betett sig där borta.
Ja.
Spanjorerna alltså.
Och det krävs ju en politik som dels försäkrar det fortsatta flödet av guld och silver samtidigt som det ska säkra indianernas trygghet. Som håller makten centraliserad samtidigt som den landar i god dager hos män som är på andra sidan Atlanten. För det är ju avståndet försvårar ju här också. Och det finns såklart ingen politik som lyckas med det här. Det systemet som var vanligt förekommande var ett typ av feodalt system där konkvistadorer fick en förläning att rå om. Och där ingick förvisso ansvar för indianer och deras själar. Men det låg på konkvistadorerna själva att avgöra vem vilka indianer som hade förbrukat den här chansen. Och det visade sig att det var de flesta som hade förbrukat den chansen.
Mm.
Och ett annat problem var att enligt tradition så kunde krigsfångar användas som slavar. Men man kunde på ganska godtycklig basis förklara krig mot fredliga indianer. Och så vips hade man ny arbetskraft.
Så det är praktiskt det här.
Ja, det är sjukt praktiskt. Och då, om vi ska återvända till de här källorna som jag och du har pratat om så jäkla många gånger i våra klassrum. Det är därifrån det här kravbrevet kommer.
Ja, just det.
Att man ska läsa upp. Ni ska gå med i den kristna kyrkan, annars kommer vi... Och så räknas det upp alla vidrigheter man kommer göra. Men det här kravbrevet, även om det lästes upp så... Ja, det kanske gjorde det i början, men det är ju farligt att gå fram till beväpnade indianer och läsa ett kravbrev. Jag kanske kan göra det på några kilometers håll. Eller jag kanske bara kan säga att jag gjorde det, sen gör jag det inte överhuvudtaget. Så Las Casas och hans närmsta fördömde det här kravbrevet som otillräckligt och regelvidrigt. Och dessutom var han helt emot det här förläningssystemet. Så det kom nya lagar... Om att, nej men nu tar vi bort förläningssystemet. Nej men då blir konkvistadorerna rasande. Nej men det är ju vår trygghet. Det är ju därför vi är här. Och allt det här kommer landa i en stor debatt 1550. Där Karl den femte säger, nu tar vi paus här och funderar. Hur ska vi göra egentligen? Har vi rätt att hålla på som vi håller på? Och det där brukar idéhistoriker lyfta fram som någonting ganska unikt. Verkligen för tiden, men även unikt i nutiden, att ett expansivt rike drar i handbromsen för att fundera, har vi rätt att göra som vi gör?
Ja, det är ju inte så vanligt att man sätter sig ner och funderar över sina egna handlingar. Man skulle vilja se Putin bara, vänta här nu, är det verkligen rimligt det jag håller på med i Ukraina? Ja, man ser honom framför sig sitta i en filosofisk ställning och fundera och komma fram till en slutsats som inte är den han först och främst kanske hade.
Ja.
Nu fanns det ju andra som inte höll med om att de här vildarna var särskilt ädla, utan tvärtom fruktansvärda varelser, om ens människor. Och de kritiserar Columbus för att han har idealiserat de här indianerna. De är grymma och de är hemska. Och det här får man ju mer och mer bevis för när man kommer till Mexiko. Cortés kommer dit runt 1520 och gör sin ankomst väldigt... Han märks när han dundrar in där med sina hundratals soldater. Och där upptäcker man ju städer som är lika stora som de europeiska. Och det är en fullständigt skamlös avgudadyrkan och det är rituella människooffer. Och här man jämför indianernas livsstil med den i Sodom och Gomorra till exempel. Också på den här sidan alltså av debatten så använder man begripliga referensramar som från Bibeln till exempel. Sodom och Gomorra är de här två städerna som Gud väljer att förstöra i Bibeln på grund av deras förtappade, syndfulla levande. Och ja, så levde indianerna, ansåg de här. Och om man vill få en visuell bild, om man har sett den här filmen Apokalypto till exempel, när aztekerna offrar en massa människor som de har blåmålat och sen hugger de huvudet av dem och sparkar ner huvudena för templens pyramider och sådär.
Mm.
Ungefär så gjorde ju aztekerna. Och det här förfasas ju spanjorerna över. Och det här är då ett exempel på att de är ju inte ett dugg bättre än andra hedniska folk vi känner till som mongoler och sådär. Man drar in vandalerna, apropå dem, i det här också jämförelse. Man använder folk som man känner till sedan tidigare i historien för att beskriva de här. De är inte tabula rasa som de här andra debattörerna menar då, att man kan lära dem att bli kristna. Utan de har redan en religion som är helt åt pepparn. Och de är nästan bortom räddning, kan man säga.
Och det är ju effektivt att använda det här gamla grekiska begreppet barbarer som grekerna och romarna tyckte om så mycket. För att när man återvänder till antiken, hur motiverade egentligen Aristoteles den här grekiska hierarkin?
Ja, det måste vi kolla upp.
Det. Var det inte så att vissa är födda till att vara slavar och vissa är födda till att vara herrar?
Mm-hmm.
Och hur var det med krig? Var det inte så att, bläddrar i sina papper, krigarkonsten är på sätt och vis ett naturligt sätt att förvärva egendom. Jakten är ju en del av krigskonsten. Man bör tillgripa den mot djur och mot de människor som trots att de är bestämda att lyda ändå inte vill det. Eftersom denna typ av krig är rättfärdigt av naturen.
Just det. Så här använder man en riktigt gammal hedlig auktoritet, nämligen Aristoteles, för att begripa sig på de här. De här människorna är inte ett dugg bättre än de barbarer som greker och romare bekämpar. De är snarare värre nästan. Vandalerna till exempel, de var ju åtminstone kristna på sätt och vis eftersom de hade någon form av kristendom, den arianska. Men de här, de går runt och är allmänt nakna och fullständigt underkastade sina lägre drifter. De behöver ju, precis som själen behöver en kropp och barnet behöver sin förälder, så behöver indianerna spanjorerna som styr dem, argumenterar man ju för.
Just det.
Och då har vi den här mycket hårdföre debattören som får man väl sätta i rakt motsats till de la Casas.
Får jag uttala namnet?
Ja, varsågod.
Juan Genes de Sepulveda.
De Sepulveda.
Ja, tackar vi tackar språkkonsult Kristina Mullio för det.
Jaha, ja. Hej Kristina. Han hade aldrig varit i nya världen själv överhuvudtaget.
Nej, det behövdes inte.
Men man kan göra uttalanden då som är tvärsäkra. Vad gäller förnuft, måttfullhet och sinnrikhet och andra dygder så är indianerna med sann underställda alla spanjorer. På ungefär samma sätt förklarar han som djur är till människorna, och som barn är till vuxna och som kvinnor är till männen. Det är liksom så världen är ordnad och alla har sin specifika plats och funktion. Ja. Och indianerna är inte direkt så högt i den hierarkin. För de representerar det ofullkomliga och spanjorerna representerar det fullkomliga. Och det ofullkomliga måste alltid lyda det fullkomliga. Och som du sa, om de inte gör det, då får man ju ta till våld helt enkelt. För att upprätthålla den här rättmätiga hierarkin.
Det här var ju en tradition som hade gått via Aristoteles till kyrkofäderna, Augustinus och liknande, som hade motiverat korstågen och som nu tycktes passa in även i den här debatten.
Ja, den här de Sepulveda. Han är en ivrig anhängare till Aristoteles här. Men han erkänner ju att de här indianerna är ju också Guds barn. Och har något slags förnuft, men det är av en lägre grad. Och för att göra en koppling till ett avsnitt för ett par, ja, för två avsnitt sen när vi pratade om djur.
Ja.
Och medeltida djur, så jämför han dem ju med, alltså, apor i princip. De skillnaden mellan spanjorer och indianer är nästan lika stor som mellan, eller den är lika stor som mellan människor och apor.
Ja.
Och han är inte ensam om den här synen riktigt. Men den utmanar ju den spanska statens legitimitet och ger över områdena, eftersom den bygger ju på att indianerna har åtminstone så mycket förnuft att de kan både själsligt och intellektuellt förstå Kristus lära och frälsas. Mm. Men om hans tes håller så är de ju inte ens på den nivån som kan begripa Guds budskap. Och då behöver man ju inte ens åka över där och ge över dem. Så hans sida är ju nästan ett hot mot det man försöker göra från den spanska statens sida.
Ja, faktiskt. En följd av den här bilden av barbaren, det är ju idén om civilisationsuppdraget. Att föra Gud till hedningen, förnuft där det inte finns förnuft, alltså förnuft till retardation, kultur till där det bara finns natur. Det är någonting man får göra, och man får göra det med svärdet också. Liknande tankar kommer ju prägla hela den koloniala eran, och under 1800-talet kommer det till och med kallas den vite mannens börda. Det här är någonting som vi måste göra, inte bara ha rätt till att göra.
Det finns ju en annan teologprofessor då som också i samtiden här kritiserar Aristoteles. Han hade kanske inte rätt om allting ändå, den där gamla gubben. Mm. Och det är ju då Francisco de Vitoria som är en mycket aktad professor på den här tiden. Och han menar ju på då, till skillnad från de Sepulveda, att även om de är avgudadyrkare så har de ju kontroll över sina kroppar, uppenbarligen. De kan ju röra på sig. Och precis som Adams andra ättlingar så har de här indianerna gjort städer. De har skapat politiska institutioner och bedriver handel och hantverk och allt det här. Det här måste ju tyda på att även om de har en annan trosuppfattning än den rätta och sanna, så har de också ett förnuft. Och om de har ett förnuft så kan man få dem att förstå det fina med kristendomen. Och därför så är det ändå rätt att åka över där och försöka rädda deras själar. Så han jämför dem med de lägre stånden, eller vad man ska säga, i Europa. Till exempel bönder och dåligt uppfostrade grupper, som man kallar det. För vi ser ju faktiskt att indianerna framstår som efterblivna och dumma, tror jag, till största delen beror på dålig och barbarisk uppfostran. Ty även bland oss kan vi se många obildade som föga skiljer sig från djuren, hävdar de Vitoria då. Att det finns ju en och annan även bland oss som inte framstår som så himla bildad.
Nej, just det. Alla är inte lika framstående som jag är.
Nej, just det. Slår vi oss på bröstet och är som de Vitoria.
Roms spöke hänger över så mycket i historien. In på 1900-talet försöker fortfarande politiska och militära ledare att fylla den här gamla romerska kostymen. Och under 1500-talet är denna fantom så stark att den nästan tar kroppslig form. Den är lite som Saurons öga där i Sagan om ringen. Den vill in i den verkliga världen. Karl den femte, heliga romerska riket av tysk nations kejsare. Han är, dels så byggs ju det här på någon typ av idé om vi är de romerska arvtagarna.
Ja, verkligen.
Och där kanske man har en kejsare. Och Rom hade sina generaler, men jag menar, vad heter de? Scipio Africanus och Julius Gaius Caesar och så. Står inte de sig slätt mot Hernán Cortés, Francisco Pizarro, de här männen som med ett hundratal soldater har lagt tusentals under sig? De här erövringarna av Kuba, Mexiko, Guatemala, Peru, Chile, Florida, är inte det större än vad Caesar gjorde i Gallien?
Återigen så använder man gamla kända referensramar för att begripa sig på erövringen av de här nya områdena. Och då jämför sig de här spanska krönikörerna, bland annat Sepulveda, med att Spanien är som det nya Rom. Och som du säger, det här är ju helt nytt. Det här har man aldrig ställt sig för innan. Vår tid är inte lik någon annan tid, därför att de här nya områdena fanns inte på Caesar och de gamla andra generalernas tid. Och därför så kanske vi ändå är ännu mäktigare än de här romarna. Deras bragder står sig som sagt slätt i jämförelse.
Dessutom är vi katoliker.
Dessutom så är vi katoliker, som sagt. Vi är rättroende kristna, och det var ju ändå inte de här gamla förkristna generalerna.
Nej, det var de inte.
Det var de inte.
Kan du inte påstå, Daniel? Kom inte här och påstå det.
Men det har jag inte gjort heller. Jag håller ju med här. Så följaktligen så är Spanien det mest fulländade riket i världshistorien. Och då infinner sig en annan ytterligare idéhistorisk tanke. Den här gamla idén om att historien skulle vara på något sätt kanske cyklisk, eller att man har varit i ett förfall ända sedan antiken och att allting börjar vara sämre hela tiden. Det kanske inte stämmer. Kanske är historien någon form av utveckling som går från sämre till bättre, börjar man ju tänka nu. Om vi står högre än vad romarna gjorde, då måste det betyda att utvecklingen går framåt från det ofullbordade till det fullbordade. Och det finns inga antika skrifter som hade nått dit man nu har nått. Det blir nästan som att det finns ett före och ett efter upptäckterna av Amerika. Slutsatsen är att allt kanske inte var bättre förr. Och dessutom, de här krönikörerna gillar ju då att tänka på sig själva som som det nya Rom och som bättre än Rom. För på det sättet så kan ju de jämföra sig själva med gamla stora romerska författare som Polybios och Plinius. Om de var stora så kommer, då är ju vi också stora, som är de spanska krönikörerna här, De Sepulveda och de här.
De talar gärna om att det här är någon typ av ny Pax Romana också.
Ja, jag gillar att säga De Sepulveda nu bara för det.
Ja, det är ett bra ord. Det var därför jag var så pigg på att vara först med att säga det.
Mm, okay.
Det är ju renässansideal det här.
Ja.
Som präglar det i mycket stor utsträckning.
Och det kan man ju slå fast att om det inte hade varit för de här... Hade inte Konstantinopel fallit för turkarna 1453 och den nya vurmen för de gamla antika skrifterna och det, så hade kanske inte Columbus läst de översatta texterna som, där man beskrev att jorden gick och åka runt förmodligen och att den var under de här gamla vetenskapsteorierna om det. Och då hade han kanske inte fått idén överhuvudtaget att han skulle åka västerut.
Mm.
Så på det sättet så är ju, och kan ni höra om i avsnitt 4, Konstantinopels fall, det är ju alltså enorma följder som kommer av det egentligen.
Du tänker att Mehmet den andra, de beslut han tar den dagen förändrar världshistorien för evigt.
Ja, men det är, vad då tycker du att det inte är
så? Nej, men nej, det finns en poäng där, absolut.
Det är vingar på vattnet som sprids här hela tiden. Mm. Amerigo Vespucci skriver ju själv när han är där borta redan på hans tid, alltså i början på 1500-talet, att ingen av våra förfäder ägde kännedom om dessa länder som vi skådat och om vad som finns i dem. Vårt vetande går vida över deras. Och det är också någon slags bild av att vi står på toppen av vad man vet, och det är någon slags uppgörelse med den här gamla bilden av att antikens folk levde i den bästa av världar. Vi lever ändå i en ännu bättre värld nu, verkar
som. Just det. Standing on the shoulder of giants, som Isaac Newton sa en gång i tiden. Om vi ska göra den här romerska metaforen komplett då, vilka är legionärerna? Ja, men det blir väl då kanske conquistadorerna. De här spanska, ja, ofta var de lågadelsmän, hidalgos, äregiriga, unga eller medelåldersmän som ville bygga en stor framtid för sig själv, men det var också ibland strafffångar och liknande som deporterades dit helt enkelt. Jag kommer ihåg första gången jag såg en conquistador, då var jag kanske 12-13 år och såg den italienska skräckfilmen Zombie av Lucio Fulci. Då de är på någon sån här söderhavsö och så regnar det zombiesmittat regn och ur jorden så stiger zombie-conquistadorer.
Oj, jag tyckte
det var läskigt. Väldigt, väldigt häftigt. Oj,
ja,
vad häftigt.
Häftigt.
Konkvistadorerna, de präglades av riddarideal. Alltså det är vanligt i deras källor att man kallar indianerna för morer och att man kallar deras tempel för moskéer. Så det är ganska tydligt i vilken, vad de har döpt i för typ av strid. Det är ju den här motsättningen mot morerna. Och den här typen av äregiriga riddarideal som konkvistadorerna representerar, det är ju det som Miguel Cervantes, världens första romanförfattare, senare kommer göra sig lustig över i Don Quixote i slutet av 1500-talet. Det finns en ganska kul bild i Azars bok där han jämför just Columbus med Don Quixote. Don Quixote är ju den här lågadelsmannen som har läst för mycket riddarromaner och blivit knäpp. Han tror att väderkvarnar är mångarmade jättar och han tror att hans stackars gamla fula häst är ett riktigt stridshingst. Och Columbus var lite grann samma sak. När han går omkring där. Det här är Indien. Jag är i Asien. Jag lyckas med allting. Och egentligen är han mest någon typ halvpatetisk figur som ändå lyckas med sina förehavanden. Men en annan aspekt av de här konkvistadorerna var ju att de var ju andalusiska, katalanska, valencianska. Alltså de kom ju från alla de här olika ställena. Och den här spanska centralstaten, det visar sig att på andra sidan Atlanten är den inte riktigt lika stark. Så det kommer ju vara något som präglar den här perioden också, att dels motsättningar mellan konkvistadorer var vanligt att de brakade ihop i krig.
Ja, verkligen.
Och sen längtan att, för det blir ju vicekungadömen som skapas.
Mm.
Alltså kungadömen underställda Spanien i Amerika. Och de är inte så pigga på att lyssna på någon kung där i Europa.
De sitter ju jättelångt där borta. Det är väl vad jag vill här.
Precis.
Och det gjorde de också. Det är ju fruktansvärda massaker emellanåt. Som också, det finns ju en källa som är från indianernas håll. Som är nedskriven. Och där beskrivs det ju på väldigt bestialiska vis hur konquistadorerna går fram med dem och hur man, alltså det är mycket blod och huvuden som rullar och det är tarmar som bärs ut och det är de här indianerna försöker fly därifrån men och trasslar in sig i sina egna tarmar. Det är fruktansvärda berättelser. Mm. Och när man använder, för det här använder man ju också, eller man, det har ju vi använt både du och jag i källkritiska prov.
Ja, verkligen. Det har vi.
Och då är jag, vad man slås av är att eleverna ofta, de tror att det här är inte sant på grund av att det är så, man tycker att det är överdrivet. Det kan inte varit så här hemskt och så här fruktansvärt. Det måste vara liksom att man har kryddat det. Det kan det ju vara, men då vill man ju att de ska använda begreppet tendens då i så fall. Att indianerna som har beskrivit det här har en tendens att förvärra situationen.
Mm.
Men i sak så är det ju förmodligen inte särskilt osant, utan det var... Det går inte, argumentet att det är för hemskt håller inte, anser jag. För det var fruktansvärda slakter ju.
Ja, och jag menar Las Casas är ju 30 år i den nya världen. Mm. Och det är klart att han har en tendens i att argumentera för sin sak, men han har ju varit där och sett saker och ting. Så att de beskrivningarna, många sådana riktiga slaktbeskrivningar kommer från honom. De är ju inte plockade ur tomma intet, de kommer ju från någonting. Det hade jag tänkt säga tidigare, jag glömde bort det, men Mikael Azar som jag har läst har ett begrepp som jag tycker är väldigt intressant. För vi märker ju, du nämner den här nästan enda källan där vi får höra ur ett indianskt perspektiv. Nu har han inte framför mig tyvärr. Men annars så är det vad man kan kalla ett imperiets buktalarkonst, det här. Att bägge sidorna utger sig tala för de erövrade.
Mm.
Men det är alltid... de som talar åt dem.
Ja, antingen de goda eller så är onda. Men det är aldrig de själva som får komma till tals.
På samma sätt som 1800-talets läkare talade åt de nervsvaga kvinnorna.
Mm.
Nu ska jag förklara hur fröken Jonsson egentligen har det och vad som är fel med henne. Att det är auktoriteten, det är bäst jag tar det här. Ur de här två olika synsätten, den ädla vilden och barbaren, ur Sepulveda, ur Las Casas, så kan man ju utläsa de två bilderna, de två förhållningssätten som kommer prägla hela den koloniala perioden. Ur Sepulvedas argumentation kan ett imperialistiskt, rasistiskt förhållningssätt spåras. Ur Las Casas kan man prata om någon typ mer humanistiskt förhållningssätt till den nya världen, att det ska vara fredlig mission man håller på med. Men ur ett postkolonialt perspektiv har ju bägge fått kritik. Ja, Sepulveda, inte så konstigt att det får kritik, men även...
Det är Sepulveda.
Just det, även Las Casas och den ädla vilden. Alltså dels, en kritik mot Las Casas är ju att han faktiskt romantiserar indianerna. Är det rimligt att lyfta fram aztekerna som Cortés, ja, mycket tydligt avskaffar som ett helt perfekt rike? Det var ju ett sorts terrorvälde och aztekernas grannar var inte alls glada på aztekerna.
Då vet jag inte om Cortés lösning är, den står ju inte för någon humanism dock heller.
Nej, absolut inte. Men att, jag menar, skulle spanjorerna bara ha stått vid sidan av där? Det är inte en enkel fråga.
Nej.
Och en annan angreppspunkt handlar om att Las Casas, egentligen som Sepulveda, bara är en imperiets medlöpare. Han frågar på vilken grund detta sker, inte varför sker överhuvudtaget. Liksom spridandet av den enda guden och dess kärlek, det är non-negotiable. Så att skiljelinjen går ju mellan om indianerna ska straffas eller inte, men att det är vår rätt att ta in dem här i vår härliga gemenskap, det är helt uppenbart. Avslutningsvis då, jag är intresserad av kolonialismen, men jag finner den samtidigt svår och utmattande att sätta mig in i. Det spelar ingen roll hur mycket jag läser. Jag lyckas inte riktigt få grepp om vad jag egentligen tänker. Jag tänker, ja, det här är fel, det är vidrigt. Jag tänker, jag blir så förbannad när en fet gubbe på historiedagarna försvarar brittiska kolonialväldet i Indien med, de fick ju glasögon! Men jag tar mig inte...
Det här var ju en författare som hade en genomgång, eller man ska säga, en föreläsning om sin nya bok. Och på något sätt så hamnade vi inte, vi satt ju inte bredvid varandra då. Så vi, jag kunde ju inte märka av hur du satt förmodligen och skakade i bänken på någon annat håll där i salen.
Och var även nära att storma ut alltså.
Ja, det var väldigt upprörd efteråt. Så det var väldigt intressant när vi skulle prata om det där efteråt. Och du och en annan kollega, ni var så arga så ni visste inte var ni skulle ta vägen. Och jag hade suttit där bara, ja det här var ju intressant men lite invecklat och sådär tänkte jag. För det handlar ju om Kipling bland annat, den här författaren som har skrivit Djungelboken och sådär. Och en rad andra författare också under den här eran som han lite grann försöker, för han verkar gilla dem ju, den här moderna författaren då. Och därför försvarar han dem helt enkelt. Och då slängde han in där bland annat som ett exempel på det positiva med kolonialismen, att ja, de fick glasögon och de fick en vägar och lite grejer och sådär. Och han, ja, jag vet inte om man ska kalla det en nyansering eller om han verkligen, nej, jag vet inte, jag var på väg med här, men jag blev inte lika upprörd som du blev. Nej. Fast det kanske var för att jag inte reflektera så som du gjorde.
Mikael Azar, han avslutar sin bok med citatet: även om aktörer och sammanhang har skiftat gestalt, att guldfeber fått stå tillbaka för oljeruschen, förändrar inte det den fundamentala frågan om hur vi ska reglera relationen mellan stater och folk. Och jag tänker det, frågor om mänsklig enighet och sämja är svåra i en globaliserad värld. Och det är där fastnar jag. Men det är viktigt att lära sig mer och jag hoppas, jag tycker det här är ett bra avsnitt att ha gjort.
Ja, det har varit väldigt intressant att prata om lite syn på indianerna här från spanjorernas håll. Mm. Man tar ju ofta för givet kanske att det var väldigt enkelspårigt och att de bara åkte över och körde sitt race utan att tänka efter att någon av dem gjorde det. Men det var ju väldigt splittrat som sagt. Men konsekvensen blev ju fortfarande oavsett att befolkningarna utrotades och rånades.
Och i den insikten är vi kanske färdiga för idag.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så hörs vi väl på återseende eller återhörande nästa vecka. Då är det dags för ett nytt färskt Vem är hen? Och en avslutande del av Ernest Thiel och hans strapatser.
Jag kan knappt bärga mig. Nej. Vi hörs då. Hej med er.
Hej, hej.